Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Välkomna till Lotta och samtalet. I mitt radioprogram Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol så träffar jag ju många olika människor. Och ibland så har jag förmånen att få träffa dem lite längre. I Lotta och samtalet får du höra hela mötet med några av mina gäster. Lite mer och extra allt helt enkelt. Och i det här samtalet så möter jag Cornelia Jacobs. Och det var så himla märkligt för det kändes som att vi hade träffats innan. Så tänkte jag innan jag gick in i studion. Och dröm om min förvåning när hon nästan före mig säger precis samma sak. Det här var ett väldigt speciellt möte. Hoppas ni tycker om det.
Behöver du lurar? Har du lurar?
Jag har lurar här.
Och jag har också lurar.
Och de hör jag till och med i så att det var ju bra.
Du hör det då?
Ja, jag hör superbra. Hör
bra, bra. Äntligen är du här.
Ja,
Halv tre-studion.
Ja, så hur trevligt. Det är kul att få träffa dig äntligen, vi har inte setts innan.
Nej, varför har vi aldrig det?
Jag vet inte.
Det känns som vi har det, men det har vi ju inte. Jag vet, jag tänkte på det innan, så tänkte jag så här nu. Nej.
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 Också så här, den här branschen är så himla, eller det känns som att det bara är en liten ankdamm.
Ja.
Men du känns som en väldigt så på riktigt person.
Det var en fin komplimang.
Ja, ja verkligen, det är det verkligen. För att det är inte så jättevanligt i den här branschen, kan man ju känna. Att det är mycket så här, folk som bara tycker det är väldigt tjusigt med kändisfester och liksom att, ja, jag vet inte.
Du fyllde 30 i våras.
Mm.
Och sen är plötsligt så kom det som ett genombrott över en natt. Vilken vår!
Vilken vår, vilken födelsedagspresent. Jag fyllde 30 på onsdagen innan finalen. Så det blev verkligen så. Jag hann inte ha någon 30-årsfest men jag fick fira en vinst och det var ju en present av rang.
Men du, det, för oss så blev det som att du slog igenom över en natt.
Mm.
Men för dig då, hur länge känner du att du kämpade för att få ett break?
Alltså jag har ju jobbat i branschen sedan andra året på gymnasiet. Men i olika konstellationer.
Du har ju varit med i Melodifestivalen förut.
Jajamän.
Love Generation.
Och det är härligt att det var som att du sa med F.
Vad var det för något då?
Ja, det kan man verkligen undra, Lotta. Mellolåten var ju I dance alone till music playing on on and on.
Vilken plats kom ni på?
Vi kom till Andra chansen.
Mm-hmm.
Det är ett före detta liv, känns det som, faktiskt.
Hur bra är du på att tänka just så, det där var ett före detta liv.
Mm,
Delar du in ditt liv på det sättet?
Ja, ibland. Det beror lite på dagsform och vad man är känslomässigt den dagen och så. Alltså hur nära man känner sig olika epoker av sitt liv just då.
Mm.
Ibland kan jag känna mig att jag kan connecta jättemycket med 7-åriga Cornelia liksom. Och ibland känner jag att hon är jättelångt borta. Och likadant med alla andra epoker då. Men just Love Generation känns väldigt långt bort. För det var nog också väldigt långt bort från mig bara som person.
Ja. Mm. Så 7-åringen då, hur var hon?
Det är kul att du frågar för att jag har tänkt mycket på 7-åriga Cornelia senaste 2 åren typ. För att det var runt 6-7 så har jag kommit fram till att där var jag mitt mest rena jag. Jag hade liksom hunnit bli människa som var en människa, men innan man började skolan och så, eller innan man började få massa grejer pålagt på sig av samhället. Så det var jävligt intressant. I jula så var jag hemma hos mormor och morfar och så har de ju alltid såna här skolfoton uppsatta och så. Och så satt jag och tittade på dem och så såg jag, liksom fastnade vid ett foto och bara, oj, där är jag. Och det som var innan och det som var efter var inte jag. Alltså jo, det var en del av mig, men det fanns ett foto där jag liksom tittade och jag bara blev helt så här, blev helt tagen av den här bilden, för att jag kollade rakt in i mig själv. Liksom. Hela mitt uttryck var så här, oj, där är jag trygg. Alltså, där är jag helt mig själv.
Trygg, håller på att säga nu.
Ja, men typ, där är jag trygg. Jag har alltid varit ett tryggt barn och så, och liksom haft mycket så där stark identitet och stark känsla för vad jag vill och så där. Men jag har ju såklart ändå också påverkats av alla surroundings. Men just där var jag så här mitt mest hela jag, kände jag. Den upptäckten för mig gjorde att jag liksom försökte aktivt mer och mer hitta tillbaka till det barnet, 6-7-åringen. Det blev en väldigt sån så här, liksom hela Mello-upplevelsen blev lite som att sluta en cirkel, för att jag tänkte då som sagt väldigt mycket på det här barnet, och någonstans så är det också exakt samma ålder där vid 6-7 som jag hittade musiken och jag hittade glädjen i mig själv. Och jag hittade, det är liksom min fristad, det blev min fristad redan då. Jag började sjunga på pappas konserter och så när jag var 7. Och jag är väldigt glad för det, för att det var liksom innan jag började analysera om vad som var okej eller hur, liksom, och sånt. Utan jag var bara helt ren i min glädje till att sjunga liksom, och uttrycka mig på det sättet. Och på en scen, jag har alltid uttryckt mig väldigt starkt, och det kan ha varit liksom problematiskt i andra sammanhang. Liksom i barnuppfostran och allt sånt. Alltså det kan ha blivit mycket bråk och sådär. Men just på en scen kan man inte uttrycka sig för starkt.
Har du syskon?
Ja, 3 stycken.
Ja. Mm. Och vilken i ordningen är du då?
Jag är nummer 2.
Ja. Är det bra eller dåligt?
Ja, jag vet inte det.
Fick du egna saker eller fick du ärva?
Ärva, absolut.
Men det kanske inte gör så mycket, för du gillar second hand. Så att...
Älskar second hand. Ja. Nej, jag har inte brytt mig så mycket om sånt faktiskt. Alltså, jag har inte aldrig haft någon sån där... eller jag har alltid velat vara annorlunda. Alltså jag har inte tyckt att när folk har haft så här, nu ska alla ha såna här Canada Goose-jackor eller så. Det har varit så här, jag vill inte ha en sån. Typ. Så att det har ju varit kanske fördelaktigt då, eftersom jag aldrig fick någon sån heller. För de hade inte råd med det när jag var liten.
Nej, jag kan känna igen mig där också då. Jag tror att mina föräldrar tyckte vi kanske inte att det var... jätteviktigt att köpa just dobberjeans med indianer på fickorna, för det var vad man skulle ha. Jag kom från Skövde och där skulle man ha dobberjeans med indianer.
Wow, du måste googla en bild sen, för det låter spännande, men jag vet inte ens vad dobberjeans är.
Nej. Och eller så skulle man ha Lyle Scott-tröjor, du vet, med en sån här örn där. Nej, jag fick inte det heller.
Nej.
Utan jag hade annat, bergjeans till exempel. Eller silverdollar jeans.
Oj, det här måste du också googla upp en bild på sen.
Du vill inte se det. Nej, men, alltså, men hur blev det för dig då? För att en del av mig var ju annorlunda. Jag kände jag var ju annorlunda och jag vågade vara annorlunda. Men det fanns också en annan del av mig som kände att jag vill verkligen höra till.
Mm.
Varför får jag inte vara med här? Vilket inte betyder att jag blev mobbad, inte det jag pratar om. Men jag kände liksom, nej, men var ska jag vara i allt det här då?
Mm, just det.
Eller gick du din egna väg, eller var det folk som tyckte du var konstig, eller vad?
Faktiskt fram till att jag blev vuxen, så, eller typ gymnasiet, så var jag väldigt ångestfri. Alltså jag har varit väldigt positiv, väldigt filosofisk och tänkande och analyserande, men jag har haft väldigt mycket positiva och sådär. Jag har haft mycket energi och varit väldigt utåtriktad i min energi, så att jag har haft väldigt lätt att hitta sammanhang och så. Men jag har nog också samtidigt jag har alltid känt mig lite ensam också. Fast jag kanske har hittat de känslorna mer sen man blev äldre och började känna mer och mer att man inte riktigt får ihop, att saker inte gick så som man kanske hade tänkt och som det gick för andra eller så. Jag vet inte. Men det jag skulle bara säga om det här med cirkeln som blev sluten var att det var så intressant, därför att jag gick jättemycket hos min psykolog under den här hösten inför, så ett år sedan och så, även innan det och efter, men då pratade vi mycket om den här 6-7-åringen, för att jag berättade att jag hade hittat den här bilden och att den drabbade mig så liksom. Och vi kom liksom fram till när vi pratade om det att det är den här 6-7-åringen som är the source i mig, eller den som är den kreativa källan och den som behöver få vara fri för att må bra och liksom kunna vara kreativ. Och det är när jag liksom, när barnet i mig så att säga inte får, när gränser träds över, det är då jag liksom inte mår bra i det och inte kan inte kan prestera. Men då i alla fall så då pratade vi mycket om att min enda uppgift som Cornelia 30 år är att se till att Cornelia 6 år kan få vara som hon vill och liksom vara fri där inne så att ingen får träda över de här gränserna. Liksom. Mm. Och så typ en månad innan Mello så hittar jag en ring, bara så här, by coincidence i någon låda så, som är den första ringen som jag köpte. Och det var när jag var 6 eller 7 år i Gamla stan. Och där startade mitt så här, min vad säger man, min mani för smycken och så har jag alltid älskat att uttrycka mig liksom med, ja nu har jag faktiskt inte några
ringar. Inte en enda ring på
dig
då?
Nej, det är för att det var, klockan var 5 när jag gick upp och jag kunde inte tänka klart.
Och den ringen i alla fall?
Den ringen, det är en, jag var helt säker på att den var magisk när jag köpte den, för den var liksom en stor grön glassten i. Mm. Och jag älskade att titta på Glasblåsarnas barn. Mm. Har du sett den filmen? Mm. Magisk. Och då har hon ju en sån korpring och den ser ingenting ut som den här, men jag var ändå säker på att det var liksom samma typ av magi. Och då när jag hittade den så så blev jag ju nostalgisk och så testade jag den och så fick den plats på, den liksom fick fortfarande plats på ett finger.
Lillfinger, eller?
Nej, utan ringfingret på vänster handen.
Okay. Ja.
Och då hade jag ju liksom redan designat mitt nummer och så för Mello och jag hade ju den här stora gröna pricken liksom. Mm. Precis som den här ringen.
Okay.
Och sen, så då blev det som ett så här, jag bara just det, det är ju sexåringen som jag gör det här för på något sätt. Så då hade jag på mig den där ringen hela Mello och Eurovision och det blev som en sån liksom liten cirkel då som slöts för att jag...
Också en påminnelse om liksom.
Precis, och kom tillbaka till det där barnet och den här ursprungskraften och liksom glädjen och önskan av att få vara fri och göra sin, bara få använda sin röst.
Mm. Låten Rise, vad betyder den för dig?
Jättemycket betyder den för mig. Gud vad du var spot on när du frågade. Det var som att det bara kom en pil rakt in i hjärtat. Jo, men den betyder jättemycket för att den... det är liksom, den handlar om... den första strimman av ljus man ser, om man har tur, men som jag då, den första strimman efter att jag hade varit i den här långa utmattningsdepressionen och så, som tog mig väldigt många år att komma upp ur, och sen kommer man ju aldrig riktigt upp utan man måste liksom hela tiden sikta mot ljuset och liksom påminna sig om när jag började känna att det liksom för första gången kändes lite ljus liksom, då. Det som var så häftigt med den liksom lilla första strimman är att eftersom man har varit i mörkret så länge så är det som att ögonen är liksom, har liksom blivit vana vid mörkerseende. Så att det krävs en sån otroligt liten strimma för att ge en väldigt så här bländande effekt och ge en sån liksom sensation av lätthet liksom, efter att man har känt väldigt, väldigt mycket tyngd en lång tid. Och det vi skrev om, jag och Isa skrev den här, Isa som då är min bästa kompis, sen 16-17 år tillbaka. Vi skrev den här dagen innan vi träffade David och skrev Hold Me Closer, så förra sommaren.
Så den här kom innan?
Ja, vi skrev den dagen innan liksom. Så det stod faktiskt mellan den här och Hold Me Closer till när vi skulle liksom skicka in och sådär. Men och det är så lustigt när man skriver musik, för att ibland kan man också känna att man... Det, med tid så kan någonting komma att betyda mer eller få fler nyanser eller fler dimensioner för en. Och då skrev jag den ut ganska liksom, ljust och så här, åh skönt, nu är jag liksom ur det här. Och sen så har jag kunnat identifiera mig på nya sätt i den under den här sommaren och våren, som framförallt sommaren. Alltså det har ju varit sjukt intensivt och jag har behövt lära känna mig själv på nytt och förstå mig själv på nytt på jättemånga sätt, och det tar ju alltid lite tid, och så om schemat det är som det har varit så kan det ta, alltså man kan råka åka på lite smällar, och jag har absolut liksom gått upp och ner i så utmattningssjok under den här tiden, och då är det en line i andra versen som är in a battle against the time I've been given my best to everybody but me. Och den var stark redan när vi skrev den, men typ nu efter det här, de här 8-9 månaderna som har gått, så kände jag nog den ännu mer typ. Att jag har gett väldigt mycket av energi som inte riktigt har funnits typ. Och att jag kände ett väldigt starkt, så här, nu behöver sexåringen här inne få vila lite.
Vet du, när du sa, precis när du sa det där, den linjen, så tänkte jag bara, fick jag den här bilden av den här sexåringen som bara stod och vinkade så här, hallå, ja då? Hallå?
Exakt.
Ja. Det var precis den som kom.
Ja, precis. Ja. Det var lite så jag kände också.
Ja, jag förstår det.
Så att den är jättestark för mig. Men det kommer också bli bra. Det känns också ljust. För nu, efter den här veckan, så ska jag få vila. Och jag ska ta hand om den här sexåringen.
Ja.
Och ge henne plats och känna och göra vad hon vill. Och så.
Det är fint att du blir så rörd.
Mm.
Jag blev också rörd. Jag ska berätta en grej för dig. Jag har också haft en utmattningsdepression.
Mm, det är så.
För många, många år sedan.
Mm. Vad bra. Berätta mer. Hur kom det sig?
Jag hade skjutit så mycket åt sidan om vem jag var och vem jag inte var. Och så la undan, stoppade. Men till slut hinner ju allting i kappen.
Mm.
Det går ju inte, man kan ju inte göra sådär.
Nej.
Men det som i efterhand som jag känner, det är att jag visste inte att man kunde må så dåligt.
Nej.
För att när man är mitt i det där, det är ju liksom, det är outhärdligt.
Mm.
Det är outhärdligt. Alltså det går inte, nästan inte så att man kan nästan inte förklara det för någon som inte har varit med om det. För det är bottenlöst. Liksom. Mm,
exakt.
Jag hade liksom någon bild av en återvändsgränd på Söder i närheten när jag bodde. Och så visste jag att går jag där, nej, då åker jag ner i dyn. För hela marken är egentligen dy. Du vet, man får såna här fantasier i huvudet.
Mycket skräcktankar och tvångstankar. Ja. Och det som är så jobbigt är ju att man har inte heller förberett sig för en sån typ av mental käftsmäll. Så att när man väl är där så får man ju också... det blir ju mycket ringa på vattnet av ångest som ger ångest som ger ångest. Alltså det blir bara bli tyngre och tyngre för att man också kan börja bli arg på sig själv och känna, fan vilken bortskämd skit du är. Du har det ju så bra, varför mår du så här? Och man börjar känna att man inte känner igen sig själv och allt. Alltså, ja. Och i mitt fall så kände jag att jag helt plötsligt inte tyckte om mig själv när jag inte längre kunde prestera. Och det var väldigt jobbigt för att jag har alltid tänkt att jag har så bra självförtroende. Mm. Och sådär. Och så bara, nej, det har jag inte alls. Det är bara när jag presterar. Och liksom, annars tycker jag att jag inte är värd något. Och så blir man ledsen för den saken. Alltså blir det bara liksom en spiral neråt.
Och nu är vi i det där igen då. Självkänsla, självförtroende.
Mm, just det.
Jag är aldrig så trygg som när jag sitter så här med dig så här.
Mm.
För att nu är du lite speciell, så jag skulle förmodligen kunna sitta och prata med dig även utanför en studio.
Ja.
Men jag är egentligen ganska blyg.
Jaha.
Ja.
Okej.
Okay. Men trygg när jag gör mitt jobb. Fattar. För då vet jag att här har jag ju en plats.
Ja,
det är lite som du. Du vet ju att när du står på scen, då har du ju en plats.
Ja.
Det kanske är svårare utanför scen. Eller för mig är det i alla fall. Då är jag svårare att förstå att okej, har jag en plats här också?
Just det.
Ja, nu drog det iväg där, jag vet inte.
Nej, men jag fattar precis vad du menar. Det är ett sammanhang och liksom allt är så relativt till olika parametrar. Ja.
Du hörde att du egentligen är en häxa. Det är inte jag.
Är du säker?
Ja. Nej, det är jag inte.
Nej.
Men...
man kan aldrig vara så säker,
nej,
förstår
man
du,
kanske inte
Lotta.
Kan det.
Det är det jag försöker komma till här, att tänk om vi alla är häxor. Nej, jag skojar.
Nu är snart Halloween.
Jag skulle kunna tänka mig att du är lite häxa.
Är det så? Mm. På vilket sätt är jag det?
Men jag tror att... För mig handlar det mycket om att man bara är liksom nära sin source på något sätt. Att man står nära sig själv. Jag tror att vi har väldigt mycket kraft om man bara liksom connectar med den eller liksom har en tillgång till den. Sen menar jag ju det med glimten i ögat, att det är inte så att jag tänker att vi är häxor som ska hoppa på kvastar.
Nej.
Men jag gillar att tänka att det finns häxor, för jag tycker att världen känns lite roligare då.
Det gör den. Jag läste att du beskrev din musik som dynamisk, känslosvallande livemusik. Det är ju också en beskrivning.
Ja.
Ja. Som jag tycker om.
Ja, vad kul.
Ja.
Jag tycker alltid att det är... Jag älskar att göra musik och sen tycker jag det är skitjobbigt att prata...
Om låtarna.
Ja, men typ om mig själv. Eller så här, du vet, presentera och så är det så här, du måste skriva en biografi. Och jag bara, åh nej. Det där skrev jag nog till första singeln, tror jag. Att så här, du måste säga något om din musik. Och jag bara, men... Måste man kategorisera allt? Det,
jag hittade en låt som heter Fine, som jag inte hade hört.
Kul.
Jag gillar den. Och det var en intressant video du hade gjort till den då.
Ja, visst.
Apropå, inte häxor, men i alla fall, den var väldigt så här. Ja, förklara, var spelar ni in det?
Ja, vi ser ett coolt ställe.
Ja.
Det är jag och Celia Kap som, vi har gjort alla mina musikvideos till en av mina närmaste vänner och hon jobbar jättetätt med mig fortfarande. Vi har jobbat ihop i 5 år typ. Hon hade varit på det här stället på Österlen, det är Kiviks Art Center.
Ja, okay.
Hon hade varit där med sin dåvarande kille och var helt blown away av de här monumenten ute i naturen som är helt otroliga. Så då ringde hon mig och bara, vi måste göra någonting här. Mm. Och då hade jag precis skrivit klart den där låten och som för övrigt var den första låten jag lyckades få ur mig efter utmattningen. Så det var, den liksom betydde mycket av den anledningen. Jag mejlade dem och frågade, det var pandemi och jag sa bara, hej, jag är independent och har inga pengar, men hur kan man få låna eller hyra för en billig peng eller så. Och de var jättefina och lät oss vara där och filma in den här musikvideon. Och Celia då, hon är ju koreograf i grunden, så hon koreograferade de här olika sekvenserna.
Mm. Det förvånar mig den här låten, för helt plötsligt började sjunga på svenska på slutet. Mm. Vad hände där?
Det var en dröm. Faktiskt. De delarna de liksom var inte ihop från början, utan jag fick en dröm när vi var med familjen i New York och jag drömde om en, det var en så Sagan om ringen liknande, att du hör vilken fantasy-nörd jag är verkligen. Det var, jag liksom stod med mitt folk, vad nu det var för folk, och vi skulle snart, i gryningen skulle det komma fiender, om det var orcher eller vad det var, liksom över kullen så här. Så att vi hade någon typ av sista middag ihop. Och jag hade någon man där som var min man, men han hade inget ansikte, så jag vet inte vem det var, men och så var det tydligt att jag skulle sjunga en sång här då, för det var min uppgift i skaran liksom, den här sista kvällen. Och då satt vi där och så började jag sjunga.
I drömmen nu?
I drömmen fortfarande, ja. I drömmen, och så började jag sjunga den delen där. Och så var det en annan del också. Men, och så i drömmen så vet jag att jag tänkte, jag bara, gud, det här var fint. Men det här borde jag komma ihåg, vänta, jag drömmer ju nu, vänta, jag måste väcka mig själv och komma ihåg det här. Du vet hur svårt det är att komma ihåg drömmar.
Så.
Och det har hänt mig några gånger innan att jag drömt något och bara, det här är den bästa låten jag har skrivit. Och sen bara, ja, det var ju synd att den är borta nu. Så jag liksom lyckades väcka mig själv och typ vandra ut med ögonbindel ut på balkongen för att inte väcka resten av familjen, för alla sov i samma rum. Mm. Och jag visste att om jag tar av de här ögonbilden så kommer jag tappa drömmen. Liksom. Så jag försökte liksom hitta min telefon och bara komma ut på balkongen. Det var bara att mamma var vaken, så hon trodde ju att jag gick i sömnen. Hon blev ju livrädd, för jag var på väg ut på balkongen liksom, i New York. Det är ganska många våningar liksom. Så man hör i min liksom inspelning där ute på balkongen att jag helt plötsligt bara blir jätterädd för att mamma kommer. Och jag bara, nej, 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 inte nu, gå, gå, gå. För att jag visste att så här, inget får störa, jag måste bara spela in det här. Och då spelade jag in det, så någon månad senare så kände jag att fan, det här hade varit fint stick i den här låten som jag höll på med. Och så försökte jag skriva en engelsk text då, eftersom resten av låten var på engelska. Men det är lustigt med vissa melodier, för det gick inte. Och så försökte skriva en engelsk text, men det här var verkligen en svensk melodi. Och det var, den var sjungen på svenska och den skulle vara på svenska. Så till slut så gav jag upp den här engelska texten och så tänkte jag bara, skitsamma, det får bli på svenska.
Såklart.
Ja, såklart.
Ja, men det måste ju få bli så då.
Ja, precis.
Det var så, vad ska man hålla på att tvinga in sig?
Nej. Liksom
så här, alltså, hur tänker du dig i framtiden då? För att nu är du ju i en bransch.
Mm.
Där det förväntas mycket av dig. Är det bra då att du har haft dina independent år? Är det bra då att du har en pappa som ändå har varit i den här branschen? Är det bra att du har gått in i väggen en gång? Att du vet att 6-åringen måste få vara med? Eller hur ser du på allting?
Jag vill säga ja på alltihop. Alltså, ja. Jag är så glad. Jag är så glad, Lotta, att jag är 30 och inte 20.
Precis.
För det första. För att det är så jäkla speciell bransch, som vi precis har sagt. Och det är så lätt att tappa sig själv i när man går in i en grej som Mello till exempel. Där det är så många människor som helt plötsligt från en dag till en annan vill ha massa saker av en. Och vill att man ska framstå på si eller så sätt, eller de kan det bara, jag kan göra det här, eller kan, och så helt plötsligt så har man gjort allt som alla vill fast inte det man själv vill, eller man kände bara oj, vad blev jag för någon nu, eller så kände jag när vi var med Love Generation, att jag kände att fan, det här kändes inte så härligt i min mage, för att jag kände inte att jag var mig själv, utan man bara liksom plisade alla människor runt omkring. Mm. Och därför var jag väldigt noga med det inför Mello, att säga jag måste göra det här för mig själv och med mig själv i behåll. Och det tror jag inte att jag hade kunnat göra typ ens ett år tidigare faktiskt, för att jag hade jobbat jättemycket med mig själv det året och även innan. Men
det... Är du klar nu med det, känner du?
Nej, gud nej. Alltså det, jag vet inte, blir man klar?
Jag vet inte, blir man det?
Känner du dig klar?
Nej.
Nej, jag tror det finns alltid mer att upptäcka och förstå om man är en sån som vill förstå.
Hur ska resten av hösten bli nu då?
Ja, men det är lite semester först. Det blir skönt, att jag inte haft på år.
Här eller där?
Ja, men jag kommer nog börja med att behöva ha det hemma, för att mitt hem har fullkomligt förfallit. Så jag behöver liksom först rå om mitt tempel, så att jag känner att jag kan må bra där. Och sen ska jag förmodligen, vi ska göra något företagsgig på Hawaii, verkar det som. Så då tänker jag nog att jag åker dit lite tidigare och hänger där.
Ett företagsgig på Hawaii är roligt.
Ja, det är otroligt lyxigt.
Kul. Har du varit där förut?
Ja, jag har faktiskt det.
Varför det?
För att jag jobbade förut på ett företag som heter Ciceron, som gör så här, de gör resor och fester och events och så för olika företag.
Vad gjorde du då? Sjöng för dem? Eller var det...
Det har jag också gjort, men jag började att jobba hos dem. Jag har extra jobbat jättemycket med dem. Då var jag liksom reseledare, eller vad ska man säga? Så här, ja, men allt möjligt.
Ciceron faktiskt, kan man säga också.
Exakt, det var precis det de säger, Ciceron. Och då när vi var på Hawaii, så en av mina uppgifter var till exempel att jag skulle ta med en grupp för att bada med vilddelfiner. Så att det var ganska nice jobb stundom. Och sen kunde det vara jätte krigigt och jobbigt andra stunder, men det var verkligen, jag har så mycket att tacka, jag har så många minnen att tacka dem för.
Jag förstår det.
Det har varit jättemäktigt, alltså häftigt extra jobb.
Så nu ska du dit då?
Mm. Och sen ska jag, beroende på om jag orkar sätta igång direkt eller om jag behöver en vecka eller två till av att bara stirra i väggen, så sen ska jag börja, jag tänkte låsa in mig och göra albumet klart.
Wow.
Jag har massa ofärdiga låtar, eftersom jag är bra på att börja skriva låtar och inte avsluta dem. Så jag kommer försöka få klart det. Så att jag ska liksom stänga in mig lite den här vintern. Mm. För att jag behöver göra det för att kunna vara kreativ och gå inåt. Jag kan liksom inte vara de här två personerna på samma gång. Alltså.
Men hur, alltså, nu har du varit runt i Europa också, eller hur?
Mm.
Så hur tänker du nu? Tänker du... Nu ska jag vara här i Sverige. Eller tänker du Europa nu? Är det där du är nu? Eller tänker du ännu större?
Hur tänker jag? Alltså jag tror jag har kommit lite till ett stadie där jag typ... Jag kommer att ägna mig åt mitt. Och se till att fortsätta att skriva ifrån sexåriga Cornelia. Och liksom inte, försöka att inte bli för påverkad av alla förväntningar och så.
Ja, precis.
Och sen får man se, tänker jag. Jag har liksom, jag vet inte, jag har faith och samtidigt så vet jag ingenting. Så jag tänker att jag bara börjar där typ. Det är väl också det här att man måste komma tillbaka till, alltså att turnera är ju lika med inga rutiner överhuvudtaget. Och sen är inte jag någon rutinmänniska, jag har aldrig varit, men på något sätt behöver man nog bara akklimatisera. Mm. När det där turnerandet försvinner, så behöver man komma på så här, just vem är jag när jag inte turnerar? Vad äter jag? Vad brukar jag tänka på?
Är du vegetarian?
Ja. Är du?
Nej, men jag försöker äta vegetariskt några gånger i veckan.
Ja, det är väl skitbra.
Mm. Man får börja någonstans.
Om alla tänkte så skulle det vara toppen.
Ja.
För miljö och så vidare. Men vad sa jag precis?
Jo, det var rutiner och inga rutiner. Och exakt. Komma tillbaka och försöka hitta något sätt som funkar.
Exakt, och typ komma in i träning igen. För det är något som jag verkligen behöver för att må bra psykiskt. Jag vet inte. Hitta tillbaka till sig själv när man inte är en entertainer eller någon som ska ge hela tiden. Utan att man kommer tillbaka till kärnan typ.
Men kärleken är bra fortfarande, eller?
Kärleken är bra. Ja, men vi båda är trötta. Mm. Alltså han har ju varit med på hela...
Hela turnén.
Hela grejen. Han är kapellis på turnén. Alltså det har varit så mycket med. Han är också, det var han och jag som producerade Rise också. Precis som vi producerade Home Closer. Så att, och det, vi båda är detaljnördar och kan liksom, och liksom älskar våra jobb och har svårt att sluta jobba. Vilket nog på ett sätt är anledningen till varför vi har kunnat vara tillsammans en sån här period.
Mm. Men nu då? Nu ska ni vara lediga tillsammans då?
Exakt. Vad kommer hända nu?
Spännande.
Jättespännande. Fortsättning följer.
Du, vi skulle kunna sitta här hela dagen.
Ja, känns det känner
som.
Jag verkligen.
Ja, vad härligt att du till slut kom. Vad kul att få träffa dig igen då, även om vi har sett förut fast vi inte har sett.
Exakt, vi har sett sig tidigare liv kanske.
Så kan det vara.
När vi var häxor.
Eller i framtiden. Det kanske är flera dimensioner samtidigt, det vet vi inte.
Du är inne på något.
Spinoza-teorin. Mm. Cornelia Jacob, stort tack för att du kom till halv tre.
Ja, stort tack Lotta, det har varit jättekul.
Tack för nu.
Tack för nu.